Hej, jag heter Patrik Engelå och jag är en av initiativtagarna till bloggen debattsajten degodasamhället.com. Degodasamhället.com har som motto här skapas samtidens självförståelse. Och nu har vi tänkt att utveckla det här genom att göra tv-program, videos där vi ytterligare fördjupar oss i det svenska samhället och dess utveckling. Idag ska vi ha ett program på temat välfärdsstaten och dess framtidsutsikter. Och den som är inbjuden att diskutera det här tillsammans med mig är Thomas Gür. Välkommen Thomas.
Tack.
Thomas, du är skribent, du är företagare och du är en av de mest lärda personerna som jag känner. Jag kan tala om att Thomas han brukar gå omkring med en portfölj som är jättetjock. Och där är fullt med böcker. Och där kan det ligga böcker som till exempel Aztekrikets litteraturhistoria under 1000 år. Eller någonting sånt. Thomas, du har skapat ett begrepp som jag inte vet om du har publicerat. Men som jag tycker låter väldigt intressant. Och det är välfärdsstaten som gated community. Vad menar du med det?
Jo, jag kan strax förklara det och tack för inbjudan och att jag får vara med och göra det här första programmet i den här serien. En rättelse bara, det var inte aztekernas litteratur utan det var Maya-rikets litteratur.
Du ser.
Oh. Ja, de knäckte ju Maya-koden, alltså Mayas skriftspråk för några det 10-tal år sedan och sen har det liksom utvecklats en fantastiskt intressant historia. Men det är då som sagt, som brukar heta en annan historia. För att gå tillbaka till din fråga om så att säga, välfärdsstaten som en gated community. Jag har skrivit om det lite här och där men inte något extensivt. Men jag kommer att göra det här framöver. En gated community är ju ett bostadsområde som har grindar, en gate alltså. Och som då har någonting gemensamt. De flesta har då sökt sig dit frivilligt eller på något sätt så att säga, köpt ett hus eller en lägenhet för att bo där. Den är då skyddad mot omvärlden. Det finns ett staket, det finns kameror och bevakning, det finns oftast vakter både in, så att säga, vid grindarna för att se vilka som kommer ut och in och inne i området för att se att det är lugnt och så vidare. Och om man tänker efter så en välfärdsstat, en nation som då är en nationalstat och som då garanterar sina invånare en viss minimilevnadsstandard oavsett om de är arbetsförmögna eller ej, är ju en sådan gated community. Den har grindar, gränsbommar, gränser. Den har en styrka som då bevakar gränsen, den har en styrka för inordning, den har också passpoliser och gränsvakter. Och de som bor där kan då ta in gäster. Man kan besöka den här staten eller den här communityn och så kan man gå ut.
Kallas för turister.
Ja, de kallas för turister. Och, precis. Och de får då inte vara där hur länge som helst till exempel. Och de måste helt enkelt ha också en invite eller en som har någon som har bjudit in dem. Så på det sättet så liknar ju då de flesta stater i världen som är välfärdsstater på ett eller annat sätt också just inhägnade områden. Vad är poängen med en sån liknelse? Jo, den är tvåfaldig. Det ena är ju då att i Sverige idag så diskuterar man att sätta upp den här typen av bostadsområden. I Malmö finns det redan ett bostadsrättsbolag som har det här konceptet. Det finns till och med bostadsannonser när man då, så att säga, säljer villor och radhus där det står, det är som en mäklar marknadsföring. Känsla av gated community. Varför det? Varför uppstår då ett behov av ett sådant koncept i Sverige som inte har haft sådana där? Min tes är ju den att den svenska välfärdsstaten är perforerad, dess gränser är vaga. Turister som är här, då de professionella yrkestigarna till exempel, så är längre här än 3 månader. På vissa kommuner har man börjat ge dem rätt till försörjningsstöd eller rätt till fri skolgång och så vidare. Det gör då alltså att när då den yttre gränsen för den existerande välfärdsstaten, gated communityn, perforeras eller blir porös, då börjar det bildas så att säga inre välfärdscommunities eller gemenskaper som då försöker så att se till att behålla den känslan av att vara omgärdad och skyddad.
Och alltihop det här beror på då att de yttre gränserna inte riktigt håller längre.
Alltså, om man tittar på välfärdsstater i världen, så finns det två sätt att upprätthålla dem. En så definierar man välfärdsstat är, för att ofta så blandar man ihop med ett välfärdssamhälle. Ett välfärdssamhälle är ett samhälle som har väldigt hög levnadsstandard och där det går väl för människor. Men en välfärdsstat är också en statsmakt som då ger försäkring eller garanterar sina medborgare, invånare på ett eller annat sätt. En minimilevnadsstandard. Alltså under den ska du inte behöva leva oavsett om du arbetar eller om du är arbetsförmögen eller inte. Det säger sig självt att ett sådant löfte måste ställas till en begränsad krets av människor. Du kan inte ställa den till 7 miljarder personer. Alltså måste du då ställa den på ett eller annat sätt till en begränsad krets. Begränsad i bemärkelsen att du måste sätta upp en gräns. Vi är väldigt vana vid att den här typen av välfärdsstater, nationalstater, har yttre gränser. Men alla välfärdsstater har det inte i världen. Och vi kallar dem för fysiska gränser. Danmark, Norge, Sverige, Finland är typiska stater som har yttre gränser. Men så finns det faktiskt välfärdsstater i världen som har juridiska gränser. Vars alltså yttre fysiska gränser är ganska öppna. Men där det är väldigt stark skillnad på vilka som har rätt till den här typen av garantier från statsmakten och vilka som inte har det. Ett exempel är Saudiarabien. Det kan tyckas märkligt att nämna Saudiarabien som en välfärdsstat. Men tittar man på Saudiarabien så som då dess löfte är gentemot sina saudiska medborgare, så är det väldigt långtgående åtaganden med välfärdsstat. Fri sjukvård av yppersta klass, fri skolgång, fri högre utbildning med starka möjligheter till subsidier från statsmakten för olika typer av saker som man vill göra som medborgare genom livet. Det är då, men det gäller bara medborgare i Saudiarabien. De som inte är saudiarabiska medborgare, de får vara i Saudiarabien. Det är ganska lätt att, så att säga, invandra till Saudiarabien för att arbeta i Saudiarabien, men de har inte rätt till de här välfärdsstatsarrangemangen. Men ska jag nämna en sak då, att 50% av Saudiarabiens arbetskraft är utländska medborgare. Så det är liksom en mycket hög invandring.
Men skulle man, en vansinnig tanke, vi har ju i Sverige enorma problem att upprätthålla välfärdsstaten på det gamla sättet med tanke på den invandring som förekommer och de kostnader som det kommer att ådra svenska staten. Skulle vi kunna göra som i Saudiarabien, det vill säga vi har ett välfärdssystem för de som är medborgare och sen öppenhet även för andra, men de får inga bidrag?
Ja, alltså det saudiska sättet att göra det på är ju då juridiskt betingat att det är en mycket sedan mycket lång tid direkt skillnad mellan medborgerliga rättigheter och icke-medborgares rättigheter, som sociala och ekonomiska rättigheter. De är i stort sett icke-existerande. Och det är hart när omöjligt att bli saudisk medborgare, alltså naturalisation. Du måste byta religion och så vidare. En saudisk, du kan inte som till exempel icke-muslim gifta dig med en saudisk kvinna om du inte har konverterat och så, med mera, med mera. Det finns liksom starka. I Sverige däremot så har vi då haft en territoriell idé om välfärdsstaten. Det vill säga alla som är innanför territoriet, obeaktat om de är medborgare eller icke-medborgare eller utlänningar. Så länge de har residensrätt har de haft den här rättigheten. Då skulle vi alltså behöva rulla tillbaka det och säga då att utländska medborgare som bor i Sverige och som betalar skatt i Sverige ska då inte ha vissa rättigheter. Det tror jag är hart när omöjligt. För det första tror jag inte att det skulle inte ens vara önskvärt. För vi är inte ett samhälle där så att säga den filippinska eller den turkiska byggnadsarbetaren eller den filippinska barnsköterskan eller städerskan absolut inte har några som helst rättigheter och lever i helt andra områden och har inga som helst juridiska möjligheter till exempel att få rätt mot en svensk eller saudisk medborgare i domstol och så vidare.
Men å andra sidan, om vi inte kan göra det, jag säger inte att vi ska göra det, eller jag föreslår inte ens det, men det är ju trots allt tekniskt sett en lösning. Och om vi inte gör det, och vi har en allt mer ansträngd välfärdsstat, svensk välfärdsstat, vi kan helt enkelt inte släppa in alla de som vill komma hit. Ska vi stänga gränserna?
Ja.
Eller vad ska vi göra?
Alltså, det här är korrekt. Det vill säga så här, ekonomiska resurser är begränsade. Välfärdsstatens åtaganden är däremot väldigt stora. En välfärdsstat kan inte göra alla åtaganden för alla människor. Någonstans måste det dras en gräns. Ett sätt är ju att hermetiskt tillsluta landet. Det vill säga, eller på ett eller annat sätt säga att vi vill inte ta in fler. Nu är det här en teoretisk konstruktion. Mm. Men man ska komma ihåg till exempel att vårt grannland Finland har mycket mer restriktiv migrationspolitik än Sverige. Och har dessutom därför också en mycket lägre migrantbefolkning och utländsk befolkning än Sverige. Just av detta skälet. Vårt grannland Danmark har ju haft en mycket öppnare gränser, men har nu sedan typ nästan två decennier börjat höja de här murarna uppåt. Ett annat grannland som ligger längre bort, Island, har ju ett mycket, mycket restriktivare, ännu restriktivare gränser och dessutom starkt assimilativa krav för de utlänningar som vill bli, så att säga, bosätta sig i Island och bli isländska medborgare och få rättigheter. Så att ja, en möjlighet är ju då att öka, så att säga, höja gränsbommen. En annan möjlighet är ju då att införa någon typ av, ska man säga, karensperioder eller trappstegsperioder för att ta sig in i det svenska samhället eller in i välfärdsstaten. Mm. Det vill säga, som residerande utlänning har du inte automatiskt alla rättigheter, utan du får dem gradvis. En annan möjlighet, som till exempel välfärdsstater som Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland, typiska klassiska invandrarländer, tillämpar, är ju att du redan från början är med i en urvalsprocess. Mm. Alltså det vill säga, i kanadensiska fallet så är det så att det är begränsat hur stor andel av en årskull av invandrare som får vara flyktingar respektive anhöriginvandrare. Men huvuddelen måste vara arbetskraftsinvandrare.
Där...
I Australien, bara för att avsluta, i Australiens fall så är det så att du från början måste kvala in och visa att du verkligen är intressant som arbetskraftsinvandrare till Australien.
Men jag tycker det här är oerhört pedagogiskt, därför att om vi säger det så att välfärdsrättigheterna för svenskar i Sverige ligger på den här nivån. Hittills har det varit så att när det kommer en invandrare, en migrant kommer hit, då får de välfärdsrättigheter på samma nivå. Och där kan vi jämföra med Saudiarabien. Där kommer de som kommer hit får ingenting. De ligger på den här nivån. Och så säger du att man kanske kan malla in sig någonstans i det här intervallet emellan. Ja. Det vill säga att migranter får vissa rättigheter, men inte alla. Det är en tanke som jag inte riktigt vet om den förekommer så där förskräckligt mycket i svensk politisk debatt.
Nej, det gör den ju inte, därför att svensk politisk debatt, och det här är kanske mer en metakommentar på hur svensk, alltså om man ska prata om svenska särdrag, som ju då också är ett tema i den aktuella politiska diskussionen, så är det ett svenskt särdrag att har man sagt A får man säga B, och så brukar man löpa vidare till Ö. Det vill säga, antingen så har man inga rättigheter alls, eller så har man alla rättigheter. Idén så att säga att man skulle kunna kvalificera in sig trappstegsvis i vissa rättigheter, den är väldigt osvensk.
Men det är ändå osvensk eller inte. Nu när vi sitter och pratar om det så slår det mig att det måste ju vara, om man inte vill stoppa allt, om man inte vill stoppa, liksom tvärstoppa alla gränser och alltihopa det där, vilket är svårt, då måste det ju vara den typen av lösning som vi så småningom kanske kommer fram till.
Jo, naturligt nog. Alltså, om man tänkte sig så här att i Sverige så var det ju ganska länge under 50-60-talet så att vissa typer av sociala och ekonomiska rättigheter var förbehålla medborgare. Utlänningar kunde residera men inte använda sig av dem allihop. Och sen så ville man då naturalisera som svensk. Då skulle man ju då visa att man hade så kallad handel och vandel. Det vill säga man hade inte ett brottsligt förflutet och att man kunde försörja sig själv. Den här försörjningsplikten, alltså den avskaffades då i svensk naturalisationslagstiftning någon gång på 70-talets mitt. Med uttryckliga motiveringen att var och en kan idag försörja sig i Sverige. Antingen genom eget arbete eller genom bidrag. Alltså behöver man inte visa att man har självförsörjningsförmåga för att bli svensk medborgare. Nu har ju den utsträckt sig ännu längre idag, så att vi pratar idag om också att även icke-residerande utlänningar, till exempel de som har fått avslag på sina asylansökningar och ska lämna landet, bör ha försörjningsgarantier. Några partier vill avskaffa det, andra tycker att man ska behålla det. Och det gör ju då också att givetvis att vi för sällan en diskussion i Sverige som är grundad på enkla basala sanningar som att resurser är inte oändliga. Det är rätt naturligt att människor kvalar in sig så som vi har haft det tidigare också i vårt eget land och i vårt eget system. Och om man tänker efter så är det ju ganska naturligt att den som söker sig in i en klubb eller i en gated community har en prövoperiod. Låt mig ta ett exempel i USA, som om du blir medborgare i USA så säger du också att under de återstående 10 år, de fortsatta 10 åren från ditt medborgarskap, så ska du avhålla dig från vissa saker. Då kan du annars bli av med ditt medborgarskap. Den diskussionen till exempel hade vi hade en försöksballong i Sverige för 5-6 år sedan, men den blev helt nedslagen. Idén så att säga att man skulle kunna ha en prövoperiod för sitt medborgarskap ansågs vara utomordentligt förkastligt.
Provanställning liksom.
Ja, men i USA är det så att till exempel att om det visar sig att du har fått ditt medborgarskap på falska, felaktiga grunder genom hot eller mutor, eller om du begår utomordentligt allvarliga förseelser eller deltar i terrorism och så vidare, då kan du bli av med det medborgarskapet under den här prövoperioden. Faktum är att, och nu ska jag så att säga, svära i kyrkan, Ilmar Reepalu i Malmö föreslog detta för en 6-7 år sedan. Okay. Och nuvarande justitieminister Morgan Johansson tyckte det var en bra idé. Mm. Och sen blev han helt och hållet nedtryckt i skorna och sen har den idén aldrig kommit upp igen.
Nu är det andra bullar. Mm. Det finns en aspekt på det där som åtminstone indirekt spelar roll i det här sammanhanget. Det är den här idén om fri rörlighet av människor. Vi har inom EU till exempel så ska vi ha fri rörlighet av kapital och fri rörlighet av tjänster och fri rörlighet av varor och fri rörlighet av människor. Du har inte sagt det, men det ligger lite i förlängningen tycker jag utav vad du säger, att man skulle kunna upphäva den fria rörligheten av människor utan att för den skulle upphäva den fria rörligheten av kapital och varor och tjänster. Alltså, är inte det att Sverige är någon sorts kyrka?
Ja, alltså, det är så här att det anses ju då som att om man är för frihandel, fri rörlighet av varor och fri rörlighet av tjänster och naturligt då också fri rörlighet av penningflöden, för annars har man inte frihandel, det vill säga då kapital. Då bör man också automatiskt vara för fri rörlighet av människor. Jag ser ingen logisk koppling däremellan. För ur ett strikt ska man säga ekonomiskt rationalitetsperspektiv så kan man säga att det spelar inte så stor roll om Chang tillverkar komponenterna i Peking eller om Chang är i Sverige och tillverkar komponenterna. Det går på ett ut, säger ekonomer. Det som då man inte tar hänsyn till är ju det faktum att människor inte är varor, inte är tjänster. När de flyttar, när de rör på sig, så tar de också med sig sin kultur, sitt sätt att vara. Och kultur då menar jag i vid bemärkelse. Sitt vardagssätt att leva, sitt sätt att agera, hur man ser på frågor som plikt, flit, arbete, fritid, äktenskap och så vidare. Och det betyder då alltså att varors fria rörlighet och människors fria rörlighet kan inte likställas. Ytterst så kan man ju tänka sig att Thomas Sowell, den ekonomen, brukar ge exemplet, han menar till exempel att den så att säga, parallellen är falsk. Han säger att om man importerar 100 000 koreanska bilar till Sverige så finns de koreanska bilarna på olika ställen. Men om det kommer 100 000 koreaner till Sverige så kommer de förmodligen då att bo rätt mycket koncentrerat tillsammans. För det vet vi att människor gör. Människor flyttar i grupp. De kommer då förmodligen att gifta sig huvudsakligen med andra koreaner. Så småningom kommer också då koreanska politiker i Sverige att börja ställa krav på att den koreanska gruppen ska då ha vissa intressen som bör tillgodoses på ett eller annat sätt. Jag ska inte gå in på vad. Men poängen är den alltså att 100 000 koreanska bilar och 100 000 koreanska biltillverkare är inte samma sak. Och det är en falsk analogi.
Ja, men det är ju självklart. När du säger det så blir det så tydligt. Därför att man vet ju att en koreansk bil, den uppförs ungefär som en svensk bil. Eller en tysk bil.
Eller som föraren vill att den ska uppföras.
Ja, exakt. De lyder föraren. Men koreanen uppförs inte som en tysk eller en svensk.
Ja, alltså ytterst beror det väl på att de som förfäktar att det här kan likställas, den fria rörligheten mellan varor och människor. Och jag är för såväl fri rörlighet för varor som för fri rörlighet för människor. Men man måste också se komplexiteten i detta. De utgår ju då från att alla människor är lika. Alltså i Sverige så finns det, i det svenska språket så finns det två uttryck som inte finns i något annat språk. Jo, man kan översätta det, men det blir inte begripligare för det. Det ena är så här, hur är han? Han är som folk mest. Eller då, ja, men vad som folk. Det vill säga, vi har en tydlig uppfattning om hur man är när man är som folk. Det beror ju på att vi har haft en mycket homogen, mycket väldefinierad homogen kultur. Som det kallas för lågkontextuell kultur i antropologin. Det vill säga människor är väldigt lika varandra. Alltså var och en som har rest för det första utomlands vet för det första att människor inte är så lika varandra. Att svenskar och till exempel ghananer eller turkar har ganska olika föreställningar. Och det andra är också att man vet också att i många länder är inte befolkningarna särskilt homogena och särskilt lika varandra. Det land där jag är född i Turkiet har till exempel en mycket stor grupp, en mycket stor kurdisk minoritet, som språkligt, kulturellt och etniskt särskiljer sig starkt från turkarna. Det finns, man säger att de flesta turkar är sunnimuslimer, men i Turkiet så finns det då en stor grupp aleviter, cirka 15-20 miljoner människor, som har starkt olikartade. Så det går till exempel inte i ett turkisk kontext att säga att han är som folk mest.
Mm. Så judarna har ju det där uttrycket också. Seid och ein Mensch. Mensch är det där, vad som folk. Men du, jag ska fråga en annan sak. Det är ju många i Sverige nu för tiden som är pessimistiska och misströstar om Sveriges framtid, och delvis då kanske därför att man upplever att myndigheterna, politikerna inte vet vad de ska göra åt situationen, och de låtsas vara på väg att lösa migrantproblemen, men tvekar ni om de har det. Men i alla fall, du har nyligen, jag läste en artikel som du skrev i Göteborgs-Posten för ett litet tag sedan, där du säger, misströsta inte om Sverige. Hur vill du motivera det optimistiska budskapet?
Ja, alltså, det är ett antipessimistiskt budskap, kanske snarare än optimistiskt. Okay. Det vill säga, det här är tvåfaldigt. För det första, om man misströstar, då finns det inget att göra. Då handlar det liksom att rädda vad som räddas kan. Det bär dels min natur emot att tänka så. Det andra är att det finns ett uttryck av Adam Smith som säger "There is much ruin in a nation." Vad betyder det? There is much ruin in a nation. Det finns mycket ruin. Alltså det är svårt att ruinera en nation. Det är svårt att, så att säga, få en nation att gå under. Och Sverige är en nation med en historia som sträcker sig ungefär 1200 år tillbaka. Vi har, så att säga, etablerat ett antal stationer i svensk kultur och historia som har varit väldigt, väldigt betydelsefulla för svensk utveckling. Kvinnofridens införande 1280 med Asnöstadgan, slaveriets avskaffande eller träldomens avskaffande 1335. Det här är som en stark nation, en stark statsbildning, en stark gemenskap som har funnits väldigt länge. Och då är det inte så här, om jag ska ta det lite halvvulgärt, att om det kommer en turk med vitlöksdoft och andas på den, så är det en svag blomma som ska dö. Utan det är en stor, stark ek som faktiskt klarar sig och har klarat väldigt många stormar. Vi har utomordentligt allvarliga problem i Sverige. Kanske de allvarligaste sedan andra världskriget. Och när det gäller då det som, så att säga, handlar om det sociala kittet, sammanhållningen i landet och så vidare.
Och skolan.
Ja, allt det där. Mm. Ja, absolut. Mm. Bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, en oförmåga att förstå kulturella skillnaders betydelse för interaktionen mellan människor och så vidare. Men allt det här är ju allt det här är möjligt att komma över med rätt attityd och med rätt hållning. Och framförallt också med att man måste också förstå, historiskt sett så har svensk politik, svensk offentlighet klarat av besvärliga situationer i förväg tidigare. Alltså vi har gjort, under 80- och 90-talet så genomförde vi många viktiga strukturella förändringar i Sverige som, om vi inte hade gjort dem, hade lett oss till väldigt, väldigt besvärliga situationer. Jag tänker på pensionsreformen, Riksbankens oberoende, skattereformen, arbetsmarknadspolitiskt sett, och så kallade industriavtalet som ju har då gett bra tillväxt på ekonomin med reallöneutveckling och hög arbetsfred. Allt sånt där har faktiskt svensk samhälle och svenska politiker lyckats med att i förtid genomföra. Jag ser mycket stora besvärligheter om att göra det med den existerande politikergenerationen. Absolut. Men vi har lyckats frambringa rätt personer att göra det här.
Men jag håller med. Allt det där är sant. Sverige är ett fantastiskt land på det sättet att vi under lång tid så har vi kunnat lyckas lösa akuta och svåra problem. Men just nu, Ja, jag ska inte säga att jag misströstar, men åtminstone något mer pessimistisk än det. Om vi tar den svenska skolan som exempel, så vet vi vet vetenskapligt av PISA-studierna och så vidare att under 20 eller 30 år eller vad det är, så har resultaten gått så här. Och det spelar ingen roll om det är socialistiska, borgerliga eller socialdemokratiska regeringar som sitter. Det bara fortsätter obevekligt åt samma håll. Och ingen har någon plan. Ingen tycks besvära sig tillräckligt mycket. Vad är det som är skillnaden mellan det och den här när man löste pensionssystemet?
Nu tog du det värsta exemplet, som också är ett av mina exempel på två av de mest kritiska sakerna.
Bostadsmarknaden.
Migrationen, inflödet kan vi stoppa, det har vi mer eller mindre gjort. Med så att säga höjda gränser. Däremot så att säga, däremot utanförskapet som vi har skapat och kontinuerligt skapar, det kommer vi att behöva ha med oss ganska länge. Skolan är ett allvarligt problem. Det finns bostadsmarknaden och bostadsmarknadens dysfunktionalitet är ett tredje problem.
Som har funnits i evighet.
Ja.
Det låter likadant nu som för 40 år sedan.
Men alltså, vi började med att skapa den redan 1942.
Ja, ja.
Med så att säga, med hyresregleringar och så vidare. Mm. Så att rätt mycket är det ju dessutom sånt där som vi har tagit, vad heter det, skapat själva historiskt och vi ligger liksom i en process som man brukar prata om i näringslivet när man frågar folk hur gick det i konkurs. Mm. Ja, först långsamt och sen plötsligt. Så att vi har ju hamnat i det läget i ett antal områden. Och jag tror också att alltså det faktum att jag inte anser att vi ska misströsta om Sverige betyder inte att vi kan, jag tror att vi skulle kunna vända det här på 4 år eller 8 år eller ens 20 år. Jag tror att vi har en lång tid framför oss, minst en generation där vi får lära oss leva och hantera ett samhälle med ett stort utanförskap. Kanske en 700-800 000 människor som lever utanför samhället. Och likväl så är det här Sverige. Det här är då människor som kommer att vara födda i Sverige, som kommer att ha hemort i Sverige och hemvist i Sverige, som vi måste kunna agera. Alltså att vi måste kunna hålla ihop ett samhälle som har ett så stort utanförskap. Det kommer att kräva polisiära resurser, det kommer att kräva rättsstatens så att säga, återerövring, återupprättelse. Mm. Vi kommer att förmodligen att behöva satsa väldigt hårt på utbildning för den unga generationen för att inte de ska ärva sina föräldrars utanförskap. Mm. Eftersom vi vet att socialt utanförskap med mera går i arv. Mm. Så vi kommer att behöva rikta in våra resurser väldigt starkt om vi vill klara av det här. Men det finns ingenting som säger att slaget är förlorat.
Nej, jag håller med om det. Vi ska avrunda lite här nu. Jag tänkte ta det där ett steg till. Det är klart att det finns ingen känd gud eller annan makt som förhindrar oss från att lösa våra problem. Så är det. Det är sant, va? Men det är på något sätt som vi inte hade velat lösa dem. Vi vill inte inse problemen, vi vill inte erkänna problemen och vi vill inte vidta de delvis ganska radikala åtgärder som behövs för att lösa dem. I det sammanhanget skulle jag gärna vilja höra dig kommentera de värderingsförändringar som åtminstone jag tycker vi har känt under det senaste året. Och vi hade först fas 1 med Aylan, den här stackars turkiska eller syriska pojken som drunknade.
Kurdiska pojken som drunknade.
Ja, precis. Som ledde till en explosion av välkomnanden från hela Europa. Hela Europa välkomnade alla syriska flyktingar nästan. Och de tackade ju för inbjudan och kom. Men de kom och de andra immigranterna som kom, de kom i såna enorma proportioner att det svenska mottagningssystemet höll på att storkna. Och då vidtogs det åtgärder och en del kallar det för någon slags tillnyktring började inträffa. Samtidigt i nästa fas efter tillnyktringen så har vi hamnat i en liten baksmälla där vi plötsligt inser att det här kanske inte var fullt så bra som alla har sagt. Det kanske inte var så att alla migranter var syriska läkare som skulle kunna hjälpa till. Det kanske var så att det här kommer att bli en långvarig och tuff smäll för det svenska välfärdssamhället. Och vad händer nästa? För det här är ju ganska radikala, vad ska jag säga, mentala, ideologiska förändringar som har inträffat under en kort tid. Hur vill du kommentera det och hur djupt sitter de här nya idéerna och vad kommer att hända?
Alltså en stor fördel i svensk kultur och svensk politisk kultur är ju då att man agerar samfällt och gemensamt och under konsensus. Baksidan av det är ju då att när man väl har fått den här samfällda konsensusagerandet, tänkandet, så kan det gå väldigt, väldigt långt i fel riktning innan man någon börjar, så att säga, innan systemet så att säga, är så chockat att det inte går längre. Och under den tiden så har man alla röster som har försökt säga emot och sånt där tystats eller valt att vara tysta därför att man har ju, agerar ju under konsensus. Så att den som till exempel då från Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan i augusti 2014 fram till då det här galorna som du nämnde hösten 2015. Under den tiden sa att det här vi gör är fel. Eller vill vara utanför i det offentliga etablissemanget eller på den offentliga scenen var en väldigt apart figur. Men under tiden så ackumulerades ju då problemen kontinuerligt. Det som är utmärker konsensuskulturen är att plötsligt så inser man att det här har gått åt skogen. Då springer alla åt andra hållet. Nästan radikalt lika långt åt andra hållet. Och då får man en annan så att säga, systemchock så småningom, förmodligen. De här pendelrörelserna i svensk politik sker hela tiden. Och de är väldigt allvarliga därför att de är en del av, om man säger uppsidan av svensk politik är just att man är överens. Nersidan är ju att det här ständiga att komma överens leder då till att man inte har en pluralitet av röster som också kan varna för de allvarligaste, kan man säga, överdrifterna eller excesserna. Det som har hänt är ju egentligen då att politiken har svängt väldigt starkt, 180 grader i vissa lägen. Och det intressanta i ett samhällsperspektiv är att det är ofta samma politiker och samma personer som har företrätt de här diametralt motsatta positionerna, hållningarna. Och de har förklaringar för det här givetvis. Detta är allvarligt därför att det visar också att politiken är väldigt kortsiktig. Och det politiska samtalet är väldigt kortsiktigt. Oftast anklagas i näringslivet för att vara kortsiktigt. Men efter alla de här åren i näringslivet så kan jag ju säga att politiken är, alltså om man talar om kvartalskapitalism och sånt där, så är det ju en överdrift jämfört med hur pass opportunistisk och hur pass kortsiktig politiken kan verka.
Men då undrar man ju hur pass trovärdigt det är. Ena dagen, ena månaden tycker de en grej, så händer någonting och så tycker de motsatsen 180 grader.
Men det här är ett problem. Jag pratade med en av Sveriges allra duktigaste politiska opinionsanalytiker i förra veckan. Och vi pratade om det här med att Sverigedemokraternas tillväxt hade minskat eller stannat av en del. Men han var också något förundrad över att människor inte hade så att säga, gått tillbaka till sina gamla partier från Sverigedemokraterna. Därför att när man pratade med folk, och vi vet ju att Sverigedemokraterna oftast, för många av dem som säger sig vilja rösta på dem, inte är deras förstahandsval. Utan de gör det därför att de har en besvikelse och så vidare. Och ett skäl är ju, kan ju vara, menar han, att de har stigmatiserade. Det vill säga, man en gång så att säga, har röstat på SD eller sagt att man är SD, så är det svårt. Och har betalat ett pris för det, så vill man inte gå tillbaka. Ett annat skäl som jag tror också är väsentligt...
Du menar, är man redan brunsmetad så kan man fortsätta så, vara brunsmetad?
Så är det svårt att säga, alltså, vill jag gå tillbaka trots att det var inte där man ville vara. Okay. Nej, men kanske lika viktigt som jag tror, jag skulle vilja se den så att säga, åtminstone empiriskt prövad, men en hypotes, är ju att de partier som man skulle vilja gå tillbaka till och sympatisera med, de har samma företrädare som var de som skrämde i vägen. Om man tittar då på de partier som har lagt om kursen och inte minst då Moderaterna, så är det samma politiska ledning som då för 2 år sedan sa exakt motsatsen. Det är exakt, man kan liksom på så att säga, varje ledningsperson när säga att ja, men den här, hon var gruppledare, den här, han var stabschef, den där, han var minister, den här, hon var minister. Och då tyckte de exakt motsatsen. Och jag tror att människor ser det. Och då handlar det om trovärdighet. Och jag tror till exempel då att rätt mycket av den här, det som du tar upp, hur kan de vända på det här sättet från ena dagen till den andra, är också de frågor som väljare i allmänhet ställer. Mm. Och det här leder då till att, tror jag, också en besvikelse över inte bara politiken utan även politikerna.
Det här är de avgörande, vi har kommit in som jag tycker på de avgörande, svåra och ständigt diskuterade problemen i svensk nutidshistoria. Men vi kan inte hålla på längre. Jättetack, Thomas. Mycket kloka synpunkter och jag är tacksam att du ville komma hit och hälsa på.
Tack, Patrik.
Tack.